With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Palmemordet, mörkläggning med Gunnar Wall, del 5.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det tredje avsnittet från det release-event som hölls tillsammans med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet. Men som jag berättat har Dan och Gunnar redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt. Och det gör att det här blir avsnitt 5 i samma ämne. Och trots att det var länge sedan den förra intervjun gjordes så är det här det bästa sättet att få avsnittsnumreringen någorlunda konsekvent. Vill ni hjälpa oss att komma ut med fler avsnitt och att kunna göra fler sådana här event? I så fall får du gärna sponsra oss på patreon.com/palmemordet, alltså patreon.com/palmemordet, där du skänker en summa per avsnitt som vi publicerar. Tycker du att Patreon verkar krångligt går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret i så fall. Idag fortsätter vi att prata med Gunnar och få svar på så olika ämnen som Anders Larsson, ubåtshotet och Ebbe Carlsson. Om ni vill se hela eventet som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemordets YouTube-sida och länken hittar ni på facebook.com/palmemordet. Men nu över till eventet och första lyssnarfrågan till Gunnar.
Jag tänkte på en fråga som Petra S skickade in och jag vill minnas att ni har pratat en del om det, Dan och du Gunnar, men det här som Lars Borgnäs säger, teorin om att Palmes mördare var vänsterhänt, är det något som är relevant?
Jag måste väl säga det att det har jag väl diskuterat en del med Lars och det är möjligt att han var vänsterhänt, men jag skulle inte svära på att han var det. Så det är väl, och jag är inte, alltså det skulle naturligtvis ha betydelse om man letar efter gärningsman, eftersom det är ganska få som är vänsterhänta. Ja, nej, men jag har inte så mycket mer att säga om det.
Absolut. Det kom in en hel del frågor om, vad ska vi säga, Sverigebilden på den här tiden. Det rör bland annat Vi ska se här. Stefan Jonsson skriver: Arafats besök i Sverige innan mordet på Olof Palme väckte stor ilska, till och med extrema utfall mot Palme från religiösa personer. Har de här kretsarna någonsin utretts av Palmegruppen? Och vi vet ju att bland de religiösa grupperna, så vet jag att Dan gjorde ett avsnitt i alla fall om scientologkyrkan var det, va? Om man räknar dem som... Så att det var väl kanske lite mer löst det där, men som sagt, ja, religiösa grupper var arga på Arafats besök innan mordet på Olof Palme. Har de här kretsarna kring religiösa grupper utretts?
Det fanns ett tillfälle då Palme framträdde i Storkyrkan, och det var i anslutning till då hans agerande i Mellanösternfrågan och Palestinafrågan var aktuellt. Och då var det ett antal israelvänliga personer som var där och på ett väldigt aggressivt sätt gick till storms mot honom, så att säga. Och jag vet också att det har funnits olika kristna grupper på liksom så här, av mer extremt slag, som har varit mycket fientliga till Palme. Det där är, det finns väl, om jag inte minns fel nu, så där är väl en del av utredningsmaterialet som innehåller uppgifter av det slaget. Men jag har inte hört talas om att man har ägnat speciellt stora resurser åt det. Och det, alltså det där är, ja, alltså det är väl helt enkelt väldigt svårt att säga om man borde ha gjort det eller inte. Det fanns ju många grupperingar och personer som tyckte väldigt illa om Palme, och för att man ska undersöka om någon, så måste man ha någonting att gå på. Ja.
Som sagt, många frågor rör just Palmes agerande i omvärlden, kan man säga ju. Och Stefan Karlsson har två frågor som jag tycker är intressanta. Vi börjar med Gunnar: hur ser du på ett möjligt samband mellan ubåtsjakterna och mordet? Om man tänker sig ubåtarna i Hårsfjärden som en möjlig operation med västubåtar som spelade sovjetiska, och att detta skulle diskreditera Palmes idéer om nedrustning och han skulle beskyllas som gjordes. Kan detta ha tänkt få svenska folket att rösta bort Palme 85? Och när det inte skedde, så tog man då till andra metoder?
Ja, det där kan alltså där är definitivt den typen av frågeställningar som man måste ha med när man diskuterar Palmemordet. Det finns ju han som jobbade som huvudsekreterare i den tredje statliga ubåtsutredningen, Mattias Mossberg. Han har ju skrivit en bok om ubåtsfrågan som är intressant. Och han menar ju det, det fanns ju väldigt mycket som tydde på att det pågick ett spel på militär nivå, där man alltså hade en form av samövning med NATO, men att man lät det hela se ut som det skulle vara någon form av östintrång, att man mörklagt det där i efterhand. Och det är ju sådana fanatism som passade väldigt väl in i att undergräva Palmes försök till nedrustning. Därför att ju mera Sverige framstod som hotat från öst, desto sämre cred fick ju Palmes initiativ av det slaget, naturligtvis. Jag kommer ihåg hur det var på 80-talet. Det uppstod ju väldigt, väldigt starka stämningar i Sverige när det framstod som att Sverige var hotat från öst, att ryska ubåtar tog sig långt in i svenska vatten i aggressivt syfte och så vidare. Alltså det var ju väldigt, väldigt laddat, och det ledde ju till att marinofficerare, inte minst, det var ju många som hade väldigt låg tilltro till Palme överhuvudtaget, för att om vi utgår från hypotesen att det kan ha pågått ett spel på hög nivå, då var det naturligtvis bara några få militärer som skulle ha känt till det, medan övriga måste ju så att säga ha ryckts med i stämningen och tyckt att nu är det dags att vi sätter ner foten mot öst här, och så har vi då att Palme ska åka till Moskva och allt det där. Och jag tror ju att om mordet var planerat, så tror jag att det är ganska rimligt att tänka sig att när Palme hade vunnit valet 85, så blev det en springande punkt. Därför att om han inte skulle ha vunnit då hade man ju sluppit honom, tänkte de som inte ville ha honom som statsminister. Men nu var istället läget då satt ju en regering i 3 år Så att då skulle Palme ha suttit i 3 år, vilket för många upplevde som en lång tid. Och det kan tänkas att det rasslade igång någonting under 5 och som iscensattes i februari 86. Det känns ju ungefär som den tid man kan tänka sig att någonting organiserat av det slaget kanske skulle ta.
Just det, Ebbe kontaktade Pelle Wendel för att vara med i jakten på PKK. Varför då? Och vad skulle Pelle hjälpa till med? Vi kan väl ta det igen där.
Ja, jag tror att ett av syftena från Ebbe Carlsson var att påverka Wendel, som ju var en framstående expressjournalist, så att Ebbe skulle kunna plantera sina resultat i Expressen när den tiden var mogen. Men istället drog ju Pelle Wendel slutsatsen att den verkliga storyn var att Ebbe bedrev ett hemligt arbete med utredningen som inte de officiella Palmeutredarna hade insyn i. Och han tyckte att det var en mer intressant story, och det var han som sen då avslöjade det. Den 1 juni, det vill säga några timmar innan livvakten åkte fast i tullen där vi pratade. Förut. Precis. Så jag tror att Ebbe Carlsson var ute för att påverka Pelle Wendel, men det kan ju tänkas att Pelle Wendel hade viss information om en eller annan fråga som han hade skrivit om, som Ebbe var intresserad av också. Och man kan framförallt tänka sig att Ebbe kanske tog kontakt med Pelle Wendel för att han sa att han ville fråga honom om saker, fast syftet egentligen var att få fram med det han själv var ute efter att sätta som dagordning, så att säga.
Erik Engström har fler frågor här. Jag har en fråga som aldrig tagits upp, skriver han, men kanske Gunnar har något svar. Har det alls kollat med undersökningar om någon har observationer på hur mördaren tagit sig till mordplatsen? För det har ju pratats mycket om hur han eventuellt tog sig från mordplatsen, men finns det några undersökningar om hur han tog sig till mordplatsen, oavsett vem vi ser som gärningsman?
Nej, det där är ju en väldigt viktig fråga att vi inte vet det. Det fanns ju i åtalet mot Pettersson så ville man ju ha det till att Pettersson följde efter makarna Palme åtminstone fram till och med korvkiosken. Och att han senare på något sätt skulle ha tagit sig fram med till gathörnet, oklart hur, så att säga. Men så har vi ju då ett vittne, Inge M, som ju ganska bestämt hävdar att gärningsmannen stod på plats så länge så att Inge han observerar, och då slutsatsen att han stod och väntade på någon. Så att sen tror jag att det var minuter det handlade om. Och det kan man säga, det, om det är sant, då utesluter ju det att mördaren skulle kommit ifrån grann, för att det fanns liksom inte utrymme att hinna fram och stå där en lång stund innan i alla fall. Så att, nej, alltså det är en av de sakerna som man tycker att Pettersson den 10 juni när han la fram sin lösning, så hade man ju velat att han åtminstone skulle ha beskrivit hur Stig Engström hade rört sig, men det fanns ju inte några klara uppgifter om det heller, så att säga. Sen kan vi tänka oss, och det är så intressant, vi kan ju tänka oss att mördaren kom från Tunnelgatan, vi kan tänka oss att han kom från andra sidan Sveavägen en stund, vi kan tänka oss att han klev ur en bil, alltså det finns ju många varianter, va? Vi vet faktiskt inte, och det är ju rätt slående att en så central fråga, kan man tycka, är det fortfarande stora frågetecken omkring.
Och Erik Engström hänger ju på den där frågan också, den har vi delvis varit inne på. Finns det några förhör med personer som har sett någon person strax innan en person i signalement överensstämmande med mördaren i trakten av mordplatsen? Alltså finns det något förhör med någon som har sett någon som påminner om tilltänkte mördaren helt enkelt innan?
Ja, det är nästan så att jag tänker på att Erik, som är i stora avseenden minst lika inläst som jag, kanske har bättre koll på det. Men en av svårigheterna med att besvara det, tänker jag i alla fall, är ju att det exakta signalementet har vi ju inte svaret på. Det är ju ganska mycket som tyder på att mördaren hade en mörk rock. ganska mycket som tyder på att han hade en huvudbonad, men det är inte riktigt klart hur den i sådana fall såg ut. Och i övrigt så är det alltså man tänker sig oftast att mördaren var av medellängd och i en ålder kring 30-40 ungefär. Alltså det passar in på väldigt, väldigt mycket folk, och det kan ju skulle säkert gå att leta upp ett antal observationer som man skulle kunna passa in på mördare, men det är väl möjligt att man skulle kunna komma lite längre om man kammade igenom det här materialet på det sättet. Och man undrar vad utredarna har gjort det. Har de letat efter de vittnesuppgifter som finns, kanske ungefär så där 23 och 10 i närheten av mordplatsen? Fanns det män som skulle kunna vara mördaren som syns då? Jag pratade med utredarna faktiskt för ett par år sedan och försökte för dem att intressera sig för att kontakta en akademisk verksamhet i London som heter Forensic Architecture, som är ett forskningsinstitut som har samarbetat bland annat med FN och andra instanser och som har kartlagt olika händelser med datorteknik. Det har varit krigsbrott, det har varit bränder, det har varit andra dramatiska händelser, och där de har matat in information i datorer för att rekonstruera det mest sannolika händelseförloppet. Och man skulle kunna tänka sig att om det gick att mata in all information som fanns från olika vittnen och personer som hade setts på olika platser före mordet exempelvis då, och hur de såg ut, att man liksom skulle kunna hitta vissa överensstämmelser som skulle kunna säga att det här pekar på att det är något sånt här som har skett. Och att det är liksom svårt att sitta och läsa och bläddra mellan olika dokument och få den här överblicken. Men om man skulle kunna mata in det på ett systematiskt sätt, så kanske plötsligt skulle ramla ner en peng. Och det vore ju väldigt spännande. Tack.
Men var de intresserade av systemet då, eller?
Ja, de lyssnade väldigt, men sa inte så mycket mera. De fick uppgifterna om vart man skulle höra av sig i sådana fall. För att jag har tänkt att det här var ju i sådana fall de som skulle göra den här saken. Jag kunde inte riktigt göra det, för det skulle kräva att de så att säga släppte ifrån sig utredningsmaterialet. Men det är väl det, och inledde ett samarbete med institutet. Men det är väl möjligt att något sånt skulle kunna bli aktuellt och diskutera nu när mer och mer av utredningsmaterialet har kommit ut. Men det, ja, det är i alla fall en spännande infallsvinkel, tänker jag. Men alltså, man kan gå in och leta på nätet, och det tycker jag gott man kan göra om man är intresserad av den här typen av frågor. Om man tittar på Forensic Architecture, så har de alltså typfall där de har gjort utredningar och olika saker. Väldigt spännande att titta på.
DeSoto 76 signaturen där säger så här: "Hej Gunnar! I boken skriver du om en teflonmantlad kula som ska ha hittat på Kungsgatan och lämnats till utredningen. Vet du vad som hände med den?"
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Det är också en bra fråga. Det kanske går att leta fram lite mer material om det nu.
Det är fullt möjligt med tanke på... Du menar med tanke på då att de har öppnat upp arkiven lite mer?
Jajamän. Ja,
precis.
Det borde ju vara hemligt. Det borde ju faktiskt... Det borde de ju kunna släppa ifrån sig det de har det.
Mm. Ska vi se. Robert Jönsson skriver: "Har Gunnar någon kommentar om Ingvar Heimers märkliga död på Borbygårds T-bana 2000? Och vi kan väl göra så här då också att vi får lägga till kanske lite vem Ingvar Heimer är, om inte alla känner till det.
Ja, Ingvar Heimer var ju kanske den som först utvecklade mötesscenariot. Han arbetade med det här som fritidsintresse. Väldigt engagerad, väldigt energisk. Han hade en hemsida som han skapade där, representerade sina slutsatser, och jag hade en del med honom att göra och tog stort intryck av just vad han hade hittat om mötesscenariot, som jag har skrivit om i olika böcker. Och han hittades alltså med allvarliga skallskador i T-banan och avled efter en tid, och ja, den officiella utredningen konstaterade helt enkelt att han skulle ha fallit. Det fanns inga kända uppgifter och något annat. Men eftersom Ingvar Heimer var en väldigt gåpåig och energisk person som inte drog sig för att fråga ut folk om alla möjliga saker, så är det klart att frågorna har väckts. Kan det vara så att han hade provocerat någon eller några som tyckte att de inte orkade med att han höll på sådär? Det är alltså... Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga mer än så. Alltså, man kan väl säga så här att som det alltid är när man ägnar sig åt den här typen av frågeställningar som vi gör, så finns det dels en risk att man läser in hemska innebörder i allting. Det finns ju så att säga spekulationer om Kennedy-mordet om att tänk på alla som har dött efteråt. Och det, ibland har man räknat upp en massa folk som har gjort det. Där det förefaller ganska rimligt att tro att en del av dem har dött av helt andra anledningar. Man kan göra en liknande spekulation om Palme-mordet också, men man måste ju vara försiktig, samtidigt som man inte ska falla i den andra gruppen heller och tänka att det aldrig händer något fuffet, så det kan man ju visst göra. Ja, men jag är ledsen, jag kan inte säga mer än så, men Ingvar Heimer var en person som imponerade mycket på mig.
Hur var det med Algernon där? Susanne Wigfors igen frågar om vapenaffärerna ligger till grund för Palmemordet och Algernon. Sen har hon skriver hon, kika på min tidigare fråga om Palmes flygfärd hem från Indien, då ska vi kolla på den. Hon skriver, när Palme flög tillbaka från Indien för att Bolidens vapen för Boliden,
Bofors.
Ja, det ska vara Bofors där, jag tänkte det, ja. Vapenaffär, lär hans reselskap sagt, om sanningen kom fram om den här affären skulle det krossa regeringen. Vem, Gunnar, frågar hon, och sen hänger då på frågan om det här ligger till grund för Palmemordet. Vad kan du säga om Bofors och Algernon där?
Ja, när man kan säga så här att för Palme så var det säkert väldigt viktigt att visa det svenska näringslivet att han var en statsminister som kunde klara av att stötta den svenska exporten. Och Bofors Indienorder var alltså den största svenska exportordern någonsin, så jag minns rätt. Och där hade Palme personligen engagerat sig, utnyttjat sina kontakter med Rajiv Gandhi för att få den här ordern att gå till Sverige. Det fanns ju andra vapenexportörer som var intresserade av att sälja. Samtidigt så är det ju också känt att Palme ville inte ha mellanhänder i den här affären. För det är ju så att vapenhandel ofta så att säga... Utöver att det är en ganska ruskig verksamhet i sig, så kletas det ofta ner och mellan händer och muter och folk som skor sig. Så att det kan vara så att ett visst avtal sluts därför att vissa personer får pengar i fickan helt enkelt. Och då kan man ju, alltså en fråga som har rests, det är ju, kan det vara så att Palme, sen han hade fått höra rykten om att det skulle vara mellanhänder i Bofors, vilket ju visade sig att det var så. Det finns en lång historia om Indienorder med massor med chaskigheter. Det har skrivit åtskilligt under. Kan det vara så att Palme hotade med att stoppa det hela för att han inte ville bli associerad med den typen av smutsiga affärer? Och kan det i sin tur ha inneburit att folk som hade väldigt stora pengar och förlora och inblandade i mordet? Det är alltså det är en sån fråga som har rest. Och där kan man naturligtvis också... Det var ju inte den enda känsliga svenska vapenexporten vid den här tiden. Det fanns ju massor med skandalösa inslag i svensk vapenexport. Och därför har ju frågorna rests om Algernon, så att säga, om han blev knuffad framför tåget för... Han visste om saker som han kanske skulle ha berättat om eventuellt för att han själv riskerade att hamna så mycket i kläm så att han inte skulle få ta skulder för allting, så kanske han skulle ha gått ut på någonting. Och det fanns ju alltså, i hans portfölj fanns det ju anteckningar om sådana här affärer och om Palme också. Så det har ju spekulerats väldigt mycket, och det kan ju alltså där är ju sådana stora saker som... Där är det ju lätt att tänka sig att att det kan smusslas undan en hel del information och sådana stora saker. Men alltså där finns det ju, det är fortfarande ett område som tål att utreda innan vi utsanningar.
Men känner du till det här uttalandet som skulle ha gjorts om att det kan fälla regeringen om det kom fram? Och vet du i så fall vem som var resesällskapet eller vem som skulle ha sagt det?
Alltså det, nu funkar min hjärna så här att när jag sitter rakt upp och ner och ska försöka komma ihåg saker så är det väldigt risk att det blir fel. Jag tänker på alltså ett namn som kommer upp i sammanhanget som spelar en väldigt viktig roll i de här vapenaffärerna då. Det var Martin Ardbo. Mm. Som ju hade en central roll i Bofors. Man kan ju googla på Martin Ardbo och se om han fyller i någonting av det här vi har diskuterat här. Jag ska inte försöka vara mer exakt än vad jag kan, så att jag tror jag stannar där.
Du får medhåll från Stefan Karlsson. Han säger, var det inte Martin Ardbo? Det namnet ligger ju bra till här i alla fall. Det kommer fråga om precis allt möjligt här. Per Gidlöf skriver, Gunnar Wall hjälpte Paul Smith mycket när denne skrev sin bok om Christer A, ett verk som med de senaste lanserade dokumenten får anses oerhört utdaterat. Vad vet Gunnar Wall om Christer A som vi inte redan vet? Vad tror han om denne man som möjlig gärningsman? Och varför har han inte intresserat sig för denna person överhuvudtaget?
Ja, det jag hjälpte Paul Smith med, så jag minns var bäst att jag gav dem namnet på Christer A, för de hade inte efternamnet. Men annars är det riktigt att vi utbytte en del synpunkter för ett antal år sedan, han och jag. Och jag tycker väl att om man ska diskutera ensamma gärningsmän som typ och personlighet, så tycker jag att det finns väl mycket med Christer A som känns som att en sån person skulle kunna mörda en statsminister. Det är också de här omständigheterna med hans vapen som försvann på ett så besynnerligt sätt. Där känner folk som har läst in sig på dem. Men samtidigt finns det ju ingenting som knyter honom till Sveavägen. Så alltså för mig är det lite grann så här. Det är ju så att under årets lopp så har jag varit i kontakt med väldigt mycket folk som har haft egna tankegångar om vem som kan vara mördaren. Och de har ofta dragit fram nog så dramatiska omständigheter om olika individer som så här aggressiva, vapenkunniga och så vidare, palmefientliga och sådär. Så att man ser framför sig att en sån här person skulle kunna ha gjort det. Det är bara det att jag känner att det återstår ju fortfarande en bit emellan att en viss person kunde ha gjort och att det faktiskt hade gjort. Och alla de personerna som är helt tänkbara palmmördare kan ju inte ha gjort det. Och jag tycker väl fortfarande så, Christer A, jag tycker ju att det är viktigt att det har utretts de saker som finns utredda om honom. Jag tycker att det är bra att det har kommit fram. Jag har inte jobbat särskilt mycket med det. Det betyder inte att jag tycker att det är fel att andra har gjort det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det är en väldigt intressant fråga och ganska relevant, eller väldigt relevant. Det är när kommer den nya utgåvan av boken ut? För den finns nämligen inte på Bokus Adlibris etc. säger en tittare, Killa Kam.
Just, jag har inte fått den själv, men det har Tobias.
Ja, jag har fått den idag. Jag har av naturliga skäl inte hunnit läsa den dock, men...
Ja, nej, men det är som det ofta kan bli, så har det blivit lite förseningar i de sista leden, men den är levererad från tryckeriet, den är på väg ut, den kommer att finnas på Adlibris och Bokus, den kommer att finnas i bokhandlar som har beställt den. Om man vill stödja sina lokala bokhandlar och de inte har den, så kan man ju be dem att beställa den, vilket ju är lätt för dem så fort den är inlagd i systemet, vilket den bör vara nu i princip.
Absolut.
När som helst, eller det är snarare så här att de kan beställa den redan innan den finns, och så får de den när de liksom har fått den, så att säga. Sen är det bara att hämta den. Men det är på väg. Jag skulle ha hoppats att den hade varit ute idag, men som Dan sa, det är nästan lite mer spännande om det här är inför att den ska komma ut, så man kan ju skriva på två sätt.
Precis. Det är ju lite ironiskt ändå att författaren till boken har inte fått sitt exemplar, men däremot en av moderatorerna har fått det. Jag vet inte.
Så det är bara du som har bok?
Ja, precis. Av naturliga skäl har jag inte kunnat läsa igenom den igen. Jag har ju originalutgåvan också, så att Gilbert Enja frågar om Ebbe nu vill ha en enkel lösning. Varför pratade han då i konstitutionsutskottet om att inom vapenhandeln fanns lösningen till Palmemordet?
Ja, Ebbe var ju lite svepande. Han försökte få med Iran också i sin variant av PKK-spåret. Han kryddade PKK-spåret med ett hemligt möte i Damaskus som skulle ha ägt rum, där såväl representanter för PKK som för Iran och också en del andra personer skulle ha deltagit. Och jag vet inte om det möjligtvis kan vara så att Ebbe kanske fångades upp av de här spekulationerna som startade av Palmemordet under 87, då folk inte liksom nöjde sig med Holmérs enkla PKK-lösning utan började fundera på om det kunde vara andra större saker bakom, att kanske Ebbe kanske tyckte att det var intressant att så att säga krydda PKK-spåret med en ytterligare dimension, så att säga. Men det där var ingenting som han liksom egentligen gjorde särskilt mycket med, utan det Ebbe framförallt ägnade sig åt, det var den här avlyssningsoperationen som vi aldrig hann med att verkställa.
Absolut. Vi har fått en fråga från, ja, det är Erik Engström igen här ju. Vad bra. Vi ska se. Hur långt har du försökt komma med Stay Behind? Och hur mycket motstånd har det inneburit? Och då följer Milos Larsson upp med Eriks fråga är bra. Har Wall pratat med någon nu Stay Behind? Och vad kallade rörelsen sig själv då? IB03, krigs-IB, eller sa man Stay Behind redan då?
Man sa, alltså det har förekommit olika begrepp. Den svenska motståndsrörelsen har det kallats ibland och sådär. Alltså det ligger väl i sakens natur att någonting som inte officiellt finns har ju inte heller ett officiellt namn. Och många som har varit med i den här verksamheten har inte vetat precis vad de har varit med i. Jag har inte haft något egentligt samtal, men som själv har vidgått att den har varit på liksom en högre nivå i Stay Behind eller liknande. Så att, men jag vill inte säga egentligen att jag därmed har stött på något så här aktivt motstånd. Det är ingen som har försökt hindra mig så här, hör du bara sluta med det där ungefär. Utan det är väl snarare så att jag Jag hoppas att jag ska ha en del ytterligare ingångar som ska göra att jag ska kunna komma längre i de frågorna. Jag tror att det också kan bli lättare ju längre tiden går, helt enkelt. Och ja, jag har i alla fall lite hum om vad jag hoppas att jag ska kunna uppnå.
Spännande. Mycket spännande. Marcus Ekström frågar, går det att leda i bevis att någon i Socialdemokratiska partiet eller kansliet hade vetskap om mordet i förväg eller efteråt och därav att en mörkläggning av mordet bedömdes nödvändig? Nu är det frågan om en mörkläggning bara skulle vara nödvändig för att Socialdemokratiska partiet eller kansliet kände till det, men det är en annan fråga här. Men vad säger du, Gunnar?
Ja, alltså man kan ju tänka sig att på hög nivå i socialdemokratin så fanns det ganska, liksom, det är väl uppenbart att det fanns väl funderingar om vad mordet skulle kunna handla om, och det kan i sin tur säkert ha att göra med att man hade hört. Alltså det hade ju säkerligen förekommit resonemang om hot emot Palme, spekulationer om vilken typ av hot han kunde utsättas för och så vidare. Bekymmer över att Palme genom sitt sätt att vara exponerade sig för hat och angrepp på olika sätt. I sammanhanget är det intressant det här som Björn Elmbrandt, som har skrivit en bok om Palme, tog upp det här mötet på Korsika efter valet 85, då flera ledande personer i socialdemokratin var där nere på semester efter valrörelsen, och då man diskuterade i termer av att det vore bra om Palme slutade, vilket han alltså inte ville göra. Och jag tror att det där kan man se som en sorts indikation på att det fanns folk i partiet som tyckte att Palme helt enkelt inte riktigt var i takt med det som behövdes längre, och det kan absolut ha funnits inslag att de tyckte att det var onödigt konfrontativ, onödigt stridbar i känsliga frågor och så vidare. Och utifrån det är det ju naturligtvis lätt att tänka tanken att han kan råka ut för olika typer av obehag om han envisas med att vara så kontroversiell. För att det speciella med Palme, som ju påminner om Hammarskjöld, om man ska ta en annan känd svensk i sammanhanget, det var ju det att de personligen stack fram hakan i viktiga internationella frågor på ett sätt som gjorde att folk som inte tyckte om vad de höll på med hade en anledning att spekulera om att saker och ting skulle kunna bli annorlunda om de inte längre levde. Och jag menar ju att alltså nu har ju FN har ju försökt att utreda Hammarskjölds död många år efteråt, och det har ju kommit fram en rad uppgifter som tyder på att det kunde varit en komplott för att Hammarskjöld helt enkelt hotade västmakternas intressen i Afrika vid den här tiden, och att några helt enkelt bestämde sig för att nu var det dags att göra slut på honom. Man kan ju tänka sig något liknande scenario i Palmes fall. Det är ju alltid så att sådana politiker som utmärker sig och bryter av emot det de allra flesta andra politiker skulle göra, de löper ju alltid en risk att bli mördade. Och det tror jag säkert att det fanns en oro i socialdemokratin för att de skulle hända. Och den oron kan ju vara kombinerad med att oj, om sånt händer, hur ska vi hantera det? Det kanske blir komplicerat. Ungefär så. Det är väl en av de slutsatserna jag tycker man kan dra när man ser på den samlade bilden av sambandet mellan kanslihuset. Medan att det har funnits ett samspel. Svårt att förklara på annat sätt än att man på hög politisk nivå har varit oroliga för att det skulle vara känsligt att verkligen efter alla saker man skulle kunna leta efter.
Vi har en fråga som gäller Anders Larsson. Gunnar, hur ser du på Anders Larssons kryptiska varning den 20 februari och att utredarna inte intresserade sig för honom? Och hans koppling till VRCL, alltså World Anti-Communist League, som även fanns med i stödet till Contras etc., skriver Stefan Karlsson. Och Anders Larsson, det var han som kom upp med ett brev till Palmeutredningen där det stod att Palme skjuten eller liknande, och att det var en...
Han lämnade sig in ett klipp till regeringen, ett klipp som hade Palmes släkting.
Ja, precis.
Som också hette Opal.
Ja, som hade dött i finska efterkriget eller något sånt.
Palme stod i rubrikerna. Och då hade alltså Anders Larsson lämnat in det före mordet. Och det fanns ju andra uppgifter om Anders Larsson också som gick i linje med att han försökte att varna för någon sorts hot mot Palme. Så att jag uppfattade det som att Anders Larsson var en person som helt enkelt uppfattade som att i sådana kretsar som han hade insyn i och som han hade haft att göra med, så fanns det hotbild mot Palme som Anders Larsson inte ville vara en del av själv. Det är så jag uppfattat det. Det är definitivt, och det finns ju en känd diskussion om att nej, just det, var en annan grej jag på att komma in på. Så nu stryker vi. Ja, precis. Ja.
Hans Bergstedt frågar vilken attityd Palmeutredningen haft till dig, Gunnar, under årens lopp. Du har ju ändå haft kontakt med dem vid olika tillfällen.
Ja, nej, jag kan väl säga det att jag tycker väl att det har väl funkat ganska bra. Jag har ju intervjuat olika Palmeutredare. De har varit mer eller mindre benägna att prata med mig, men alltså ofta så har jag ju fått ordentliga intervjuer. Jag tycker att de har varit korrekta mot mig. Det är mitt allmänna intryck. Det är ungefär det jag kan säga, och med varierande attityder från olika utredare naturligtvis. Däremot så har Christer Petersson, jag försökte få kontakt med honom under den tiden han fortfarande jobbade som åklagare, men han var väldigt svår att få tag på. Däremot gör honom då efter hans nedläggningsbeslut.
Har du stött på att det har funnits en avvaktande attityd eller så mot just journalister och författare? Jag menar, jag kan ju tänka mig, jag har hört vissa författare som mer eller mindre har blivit avfärdade som privatspanare. Har det funnits en liten... Har du hört någonting om att det ska ha funnits en sån här liten föraktfull ton om man kommer med tips eller för den delen har frågor?
Alltså det beror ju lite på, alltså det har ju varit så här att under många år var ju Christer Pettersson det helt etablerade svaret på vem som var mördare. Och under den tiden så löpte ju alla som inte stämde in i det, löpte ju risk att bli stämplade som privatspadare, vilket automatiskt då var någonting negativt så att säga. Och det är klart att jag har väl känt att jag har fått en liten släng av sleven av det. Och det får man väl leva med när man ger sig in i en sån laddad diskussion, att alla kommer ju inte att älska det man säger. Jag tycker väl att media under långa perioder har varit ganska så slappa, att man helt enkelt har svansat efter vad olika spaningsledningar och åklagare har sagt ungefär, och inte försökt att göra egna självständiga undersökningar under hela. Så att, men det ändrade sig ju ganska mycket tycker jag inför 25-årsdagen då Leif G.W. Persson, när han kastade sig in i debatten och plötsligt sa att han trodde det kunde vara poliser inblandade i mordet, så var det plötsligt som att klimatet ändrade sig drastiskt, just för att det var han som sa det.
Ja.
Det var ju för att folk uppfattar honom som en sansad och saklig gubbe, som om han säger någonting så ligger det säkert någonting i det. Så att det blir lite enklare för andra som hade avvikande uppfattningar efter det. Ja.
Med det sagt lämnar vi Gunnar Wall och den här avsnittsserien. Vi har dock mer material, så om ni inte tröttnat på att höra oss och Gunnar Wall samtala, så kan vi släppa det vid ett senare tillfälle som ett slags bonusavsnitt. Kommentera gärna vad ni tycker om den idén på vår Facebook-sida. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com/palmemodet för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an stora spår. Glöm inte heller att du kan se hela eventet på cirka 3 timmar på YouTube. Länken finns som jag sa i början på vår Facebook-sida facebook.com/palmemodet. Där kan du också diskutera avsnitten med mig och Dan. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall. Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebook.com/prsmedia.se. Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, trodde jag. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.